En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Han är genuint besviken över hur listerna har satt samman, säger en källa till Aftonbladet angående att Rickard Herrey, Melodifestivalskändisen Rickard Herrey, faktiskt slutar som riksdagsledamot för Moderaterna. Det och en del annat ska vi diskutera i dagens röda tråden. Välkommen!
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Och det är så jag då som sitter här, Anders Lindberg, och så har jag med mig Jonna Sima.
Hej!
Och övriga är av olika skäl borta. Så att det är en väldigt liten röda tråd. Det är liksom en röd, jag vet inte.
Sytråd.
Röd sytråd idag. Men det verkar vara så överallt. För liksom, vad man än frågar folk så verkar folk vara liksom sjuka, influensa, borta, någonting sånt där.
Jultrött. Eller ja, trötta inför jul också.
Är du trött inför jul?
Nej, jättepigg.
Nej, men det här grattis är ju förresten. Du fyllde ju år igår.
Ja, tack. Äntligen 45.
Precis. Och vi kan väl börja med förväntningar för jul för lite sådär. Vad förväntar du dig framåt nu då? Nu är det, vad är det, en och en halv vecka kvar nu av, liksom, av året?
Jag tror att många behöver jullov nu, för att sen så startar ju valåret 2026. Och då kommer det bli drag under galoscherna
som man redan har startat på något sätt. Det har liksom dragit igång liksom samma typ av tongångar på något sätt på nätet och sådär.
Absolut, men det kommer ju, det är liksom bara en försmak tror jag. Så att det är mycket som kommer ske här. Alltså det är också för att det är så otroligt jämnt mellan blocken, även om man rödgröna liksom har haft försprång, så är det ju oklart vilka som är regeringsalternativen. Alltså det är så mycket som ändå är oklart. Mm. Och det blir alltid jämnt. Så att nej, det kommer bli väldigt spännande tycker jag.
Jo, alltså man kan ju säga det lite att Moderaterna har ju uppenbarligen panik. Alltså de kör verkligen jättehårt och har gjort hela hösten. Och jag tänker att det gör ju partierna när de mår dåligt. Mm. Det är då man kör på det här sättet. Men en sån sak som också alltid händer när partier mår dåligt, det är ju att människor hoppar av. Mm. Och folk sitter ju och räknar liksom så här, om de är kommunalråd någonstans, så sitter de och räknar att om rikstrenden blir likadan där de bor eller där de jobbar, då kommer ett antal i den fullmäktigegruppen att hoppa av, eller ett antal i riksdagsgruppen kommer inte att komma in. Och då blir det mycket mer konkurrens om platserna. Mm. Det är någonting vi ser. Och det tycker jag man ser lite under hösten här, att det har varit...
Ja, precis, det var ju ljuset av den tanken som man läste Rickard Herreys avhopp idag från Moderaterna. För det var ju inte bara så att han lämnade sina förtroendeuppdrag, utan han lämnade ju även partiet, alltså säger upp sitt medlemskap.
Min tanke var faktiskt att han kanske ska gå med i något annat parti, tänkte jag.
Absolut, det var ju första tanken att han kanske ska gå över till SD. Men också alltså, den här att han är en av de första som lämnar det sjunkande skeppet. Mm. Att man inte, alltså, det är ju sällan man vill hoppa av ett vinnande lag.
Alltså, i skrivande stund så har vi inte fått någon förklaring, men Aftonbladet har ju källor då som
anonyma
källor då, som man har pratat med. Och de här källorna säger då att det här handlar om hur Moderaterna i Stockholm har skött riksdagslistan. Mm. Och då har Rickard Herrey alltså fått, han fick åttonde plats i provvalet eller försöksnomineringen. Men sen är han bara på 14:e plats på själva listan. Och då har han tagit en votering om detta eller tagit konflikt om detta på nomineringskonferensen och, eller nomineringsstämman tror jag heter Moderaterna, och förlorat och är då sur för att han inte står högre upp på listan och hoppar därför av. Så det verkar vara liksom det mest traditionella av alla anledningar till att man lämnar politiken. Mm. Att man är petad helt enkelt då. Från valbar plats. Och sur. Mm. Om du ska recensera Rickard Herreys politiska gärning, den är inte jättelång liksom, men hur ser den ut?
Alltså han har mest gjort sig ett namn i sociala medier. Och där är han väl en av deras mest flitiga kulturkrigare. I paritet med Carl-Oskar Bohlin skulle jag säga. Ja. Så han är ofta ute och vevar i den typen av frågor. Men något...
Kan du nämna någonting politiskt?
Ja, exakt. Nu satte du mig lite på gungfly här. Nej, jag kan faktiskt inte det.
Alltså, jag delar bilden av att han tillhör ju det här lite samma krets i sociala medier som Hanif Bali och andra. Och har ju drivit Moderaterna in i en retorisk tradition som ju innan dess bara Sverigedemokraterna hade. Så att han tillhör ju den kretsen så att säga, i Moderaterna. Den kretsen har ju samtidigt vunnit. Men han lämnar. Så det finns ju en paradox i detta liksom, att han gör det. Men som sagt, det verkar ju vara den mest traditionella av alla orsaker. Vi får väl se om han dyker upp någon annanstans. SDs riksdagslista är väl satt på deras landsdagar, så att det kan han väl inte hoppa in riktigt. Så att, vi får väl se vad som händer.
Mm. Ja, men bara nu när jag går in på hans ex-konto så är det mycket om kärnkraft och elpriser. Så att det verkar vara traditionellt sådana frågor där att man skrämmer med vindkraft och sådär, och ja, klassisk ex-moderat skulle jag säga, som
han är ju en sak till, han är ju klassisk kändis, och ja, det har ju varit så under några år att man har rekryterat mycket kändisar till politiken. KD var mästare ett tag, Moderaterna också varit det. Alltså, är det på väg bort?
Nej, det tror jag inte. Han var väl ändå hyfsat framgångsrik. Att han kom ju snabbt in i politiken. Och ja, alltså in på topppositioner in i riksdagen. Och han är ju då en av de här bröderna i Rej som var mina gamla idoler när de slog igenom med Diggiloo Diggiley där, 84. Så att det ger ju en språngbräda att vara känd. Men det går hem lite olika partier. Alltså i Kristdemokraterna till exempel och Liberalerna verkar ju det vara lite mer lyckat. Alltså som Martin Melin i Liberalerna och ja, man får väl ändå säga att Alice Teodorescu Måwe är en sån person också som har liksom kringgått traditionella parti stretandet.
Men han är väl den mest kända kändisen?
Rickard Rey.
Ja, eller?
Ja, det är han nog idag.
Han är väl liksom den toppkändisen så att säga, om man tittar på. Annars i KDs fall så har det ju funnits en lång, lång kedja av kändisar som man har försökt rekrytera och haft i valet i olika sammanhang.
Ja, precis. Lars Adaktusson var ju en sån person också från SVT, menar jag. Mm. SVT också säkert. Men inom till exempel Socialdemokraterna så har de ju haft svårt att komma fram med kändisarna. Där är det väl svårt att nästan komma på ett enda exempel på en kändis som har gjort en snabb karriär.
Thomas Bodström.
Ja, men han var alltså känd då.
Han var ganska känd. Han var känd som advokat innan han blev justitieminister.
Ja, men hur känd? Alltså han var ju inte Silbersky känd på den tiden. Men
han var känd.
Alltså Jens Orback var ju ändå tv-kändis innan han blev politiker.
Ja.
Så han är väl, men det är länge sedan. Och han är väl rätt bortglömd idag.
Men förutom just typ Bodström, kan du nämna någon som har gjort något större? Alice Ba kanske, men kan du nämna någon mer som liksom, någon just nu? Som har fått något inflytande liksom?
Alltså Alice Teodorescu gick ju ändå direkt från ett tv-program med Anja Suhonen, vår kära kollega. Hon avslutade ju deras program, Teodorescu och Måwe Suhonen, i förtid för att bli toppkandidat för KD i EU-valet förra året. Så att det...
Men hon var ändå redaktör innan för Göteborgsposten och innan dess var hon faktiskt skribent för Aftonbladet.
Och Bulletin.
Ja, precis. Bulletin någonstans mellan där också. Alltså, mellan det och kandidaturen.
Och SvD och DN. Hon har verkligen varit överallt.
Men är hon verkligen kändis? Är inte hon mer liksom partist, fast inte för KD då?
Nej, jag skulle lägga henne i kategorin kändis ändå. Så att jag tror absolut det finns förutsättningar och jag tyckte det var lite spännande nu när Håkan Juholt är så omtalad överallt tack vare sina sin medverkan i den här SVT-serien. Och sen så var han ju med i Musikhjälpen och sådär. Och då så var han liksom ett helt program av Politikbyrån i SVT tillägnades Juholt. Och då lyftes liksom tanken att han skulle kunna bli ett affischnamn för partiet igen. Kanske till exempel i ett EU-val. Men den idén sänktes, tror jag, liksom typ Lena Melin som var med från Aftonbladet och sådär. För att det funkar liksom inte för Socialdemokraterna. Men jag tror för de här mindre partierna är det mer taktiskt smart att locka till sig kändisar för att få lite extra. Det är ju svårt för dem att få utrymme annars i medier.
Martin Melin finns ju.
Ja, jo, men han drar ju en del trafik. Det har ju vi märkt.
Jo, vid några tillfällen. Spännande. Ja. Ja, nej, men om man tittar på det som händer annars idag så är det ju att de tidigare partiledarna sitter i Strängnäs hemma hos Ulf Kristersson och ska ha julmys eller kosy, som de sa. Mm. Och de har kommit dit nu. Aftonbladet toppar just nu med en tröja, en bild på Jimmy Åkessons tröja som är gul och föreställer en bild på Jimmy Åkesson själv.
Gul och svart, det är väl Mjällbyfärgerna.
Gul och svart, ja, det är Mjällby, jaha, du tänkte så, det fattar inte jag. Men den är i alla fall gul och svart och med bilder på Jimmy Åkesson istället för tomten.
Jimmy Åkesson i solglasögon också, så han ser riktigt douchig ut, som unga människor säger.
Douchig?
Man ser lite stöddig ut.
Jaha, okej. Okay. Vad tror du de sitter och pratar om just nu?
Ja, man skulle ju gärna vilja vara en fluga på väggen där. För att, alltså det känns ju verkligen, ska man säga, att när han stövlar in där med den här tröjan med sig själv på, då känns det ju som att han gör narr lite av hela situationen. Ungefär, alltså jag tänkte direkt på Sverigedemokraternas hantering av skandalen efter avslöjandet av Trollfabriken. När Tidöpartierna kom överens om att Sverigedemokraterna var tvungna att sätta sina medarbetare i någon slags uppförande skola. Och Sverigedemokraterna bara skämtade bort det och liksom sen så låtsades att de här medarbetarna hade klarat av sin omskolning och skålade i Pommac. Alltså det blev bara ett skämt av det hela. Och så tror jag att han se på hela det här mötet också, Jim Åkesson, att liksom, vad ska jag komma här och låtsas liksom, vara snäll när till exempel Liberalerna då inte ens vill sitta regering med oss. Så jag tror inte att det är helt uppskattat av Ulf Kristersson att Jim Åkesson kommer att regna här på hans parad.
Nej, man kan ju säga också att en sak som väl, rimligen så diskuterar man väl regeringsfrågan. Och där är det väl ganska intressant att Simona Mohamsson har ju då i Agenda sagt att hon hellre driver fram ett nyval än accepterar SD i regeringen. Och att liksom förklara den linjen utåt nu i 9 månader till eller 10 månader till valet kommer ju vara ganska svårt. Mm. Så att frågan är ju liksom hur ska de hantera detta? För att Kristerssons stora berättelse är ju att han har ett regeringsalternativ. Och jag skulle säga så här, på ett sätt så han har ju i alla fall 1-0 nu när det gäller att bjuda partiledare på glögg liksom. Mm. Han leder ju den. Magdalena Andersson har ju inte bjudit de rödgröna på glögg, så det finns ju liksom, det är klart att det här ger ändå en
lasagne, är det väl ändå?
Var det lasagne kanske? Men det ger ändå någon form av image av att liksom, de gillar varandra och de samarbetar. Men så fort de kommer utanför rummet så vet ju alla att det inte är så.
Ja, precis. Alltså han vill ju gärna sätta den bilden av att nu ska de ha cozy och ja, vi är det sammansvetsade laget. Det enda regeringsalternativet och så vidare. Men den bilden har ju verkligen krackelerat. Och särskilt då med Jim Åkessons tröja tycker jag bara känns som så här, ja, allting raseras. Jag tror att den där bilden faktiskt inte riktigt flög så som Ulf Kristersson hade hoppats. Däremot så borde Magdalena Andersson ta intryck av det, för det är ändå en trevlig gest. Så jag tror att liksom Ulf Kristersson tjänar på det ändå, för han framstår som den som ändå försöker sträcka ut händer.
Varför tror du att Magdalena Andersson inte har bjudit in de rödgröna på något liknande?
Nej, det är besynnerligt. Alltså, det finns ju många så kremlologer som har tolkat hennes ageranden här under hösten när det har varit olika partistämmor. Och då dök hon upp på Miljöpartiets. Nej, hon dök upp på Vänsterpartiets. Men inte på Miljöpartiets partistämma. Och inte på Centerpartiets. Man förstår ju inte riktigt. Innebär det då att hon vill vara på bättre fot med Vänsterpartiet? För det har man ju inte känt i hur hon har talat om Vänsterpartiet eller de övriga. Så att hon borde ju rimligtvis ändå bjuda in till någon slags varför inte en glögg här i juletider. För att men
jag blir ju lite fundersam på hela S-strategi här. För att det är ju klart att jag förstår grunden att S är populära i sig själva. Och så associerar de sig med andra partier så kommer deras popularitet att sjunka. Så det är klart att associerar de sig med Miljöpartiet, då kommer alla ihåg Miljöpartiets liksom, politik. Och så kommer man ihåg att ojsan, var det så det var? Herregud. Och Vänsterpartiet verkar ju väldigt arga på Socialdemokraterna. Alltså det verkar ju bli konflikt hela tiden. Och Centerpartiet verkar ju inte ens kunna säga att de, vilket lag de är med i igen.
Mm.
Så det är klart att jag förstår ju att så här, Socialdemokraternas instinkt på något sätt är att ändå, ja, men man går till val som ett eget parti och så reder man ut det här sen. Men man kan ju symboliskt, utan att det kostar saker liksom, i form av budgetar och sånt, ändå träffas. Som till exempel att fika.
Absolut.
Och så gjorde ju alliansen började ju, Reinfeldts allians började ju sitt samarbete innan de hade en gemensam politik genom att signalera färdriktning liksom.
Ja, nej men, och det är ju faktiskt just den ska man säga, frågan som Magdalena Andersson har högt förtroende i. Alltså just det här statsmannamässiga, vem man skulle vilja se som statsminister. Alltså de mätningarna har ju hon lett sedan förra valet. Så att hon skulle ju verkligen kunna bara visa vilken stor ledare hon är genom att bjuda in till liksom, ja men jul. Alla vet ju hur en julträff är. Man träffar lite olika människor, man behöver inte hålla med om allt, men nu har vi det lite cozy tillsammans. Jag tror att svensk politik ändå behöver mer det än att man bara håller på och ja, bråkar. Ja.
Semina Moamsson har tydligen fått ansvar för någonting, någon slags quiz Expressen berättat om. Och de har också berättat vad som står i det där quizet. Jag tänkte testa det på dig nu. Jag vet inte vad det här är, någon julgrej då de ska ha. Så här. Vilket eller, jag har alltså inte sett det här själv, för jag bara ser quizet här nu. Vilket eller vilka partier har suttit i alla borgerliga regeringar i modern tid?
Antar att det är Liberalerna.
Det måste ju vara det, annars skulle inte Simona Moamsson ha gjort det här. Jag provar det här på Expressen nu. Det var rätt.
Hurra!
Men 64% har fel, tydligen. Vad är det här för fråga? Ulf har en bakgrund som gymnast och hans hustru Birgitta är präst. De har därför båda en relation till det stora korset. Vi är nu medlemmar i NATO. Så det här är ju en folkpartistisk fråga, så det är helt obegripligt. De är nu medlemmar i NATO, så är det viktigt att hålla koll på den särskilt känd gymnast från en av våra viktiga allierade. Vad heter amerikanskan?
Är det hon Simona Miles? Simona.
Vad sa du?
Simona Miles eller?
Simon. Vad sa du? Miles. Är inte partiledaren som är Simona? Okej, jag provar. Nu verkar
det. Det är bra radio.
Jag vet inte om det här är bra radio. Nu står det, vänta medan servern behandlar svar. Jag vet inte om det var så bra radio. Det var, alltså den hette Simona Biles.
Ja,
Simone
men
Biles.
Det var ju henne jag menade. Det förstår alla lyssnare.
Ja, ja. 78% hade fel på den.
Jag får 0,75 poäng för den.
Jag vet inte. De flesta vet att Jimmy har ett stort musikintresse och att SD kom in i riksdagen 2010. Mot denna bakgrund undrar jag, vem vann Melodifestivalen 2010?
Ja, men snälla någon, jag är inte Rickard Herrey.
Jag tror det var hon Bergendahl, tror jag. Prova det. Det var inte det. Eller det står fel i alla fall. Nej, det står rätt. Jag har rätt, haha.
Du kan din melodifestival.
Nej, det kan jag inte, men jag tror det var hon. Vad heter den då 16-åriga kanadensaren som blev yngsta manliga soloartist sen Stevie Wonder att toppa Billboard-listan samma år?
Justin Bieber.
Justin Bieber.
Den kan jag.
Du hade rätt.
Bra.
Jag hade inte rätt. Men det här borde ju alltså Magdalena Andersson göra i din poäng med de andra rödgröna partiledarna.
Ett quiz?
Ja, eller? Är det bara glögg?
Alltså jag tror att jag gillar inte tillställningar där man ska hålla på quizza och ha en, alltså uppstyrt program, utan det ska ju vara lite under avslappnade former. Jag tror att det är bra om man bara pratar med varandra. Och jag antar att det ändå är ett sätt att försöka prata ihop sig och se gemensamma liksom beröringspunkter och så vidare. Så att jag tror att det är nog, ja, vi får se. Men jag menar, Tidöpartierna kommer ju komma ut med någonting i alla fall som gör dem kanske lite starkare. Och det är klart att det är ett hot mot Magdalena Andersson, så hon får ju steppa upp sitt
game. Om det inte är ett quiz utan det är riktig politik, så levererade ju Socialdemokraterna en massa riktig politik i helgen. Magdalena Andersson hade ju ett tal där hon gick igenom vad hon kallade för en 10-årspakt med Moderaterna mot gängen. Så det är väl det de får tala om istället då i så fall. Och hennes utspel är alltså en 10-årspakt med Moderaterna. Inget av de rödgröna partierna är med i den här pakten uppenbarligen. Och bland annat så föreslår man i den här pakten att man ska sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. Man säger att det är 6-8 år. Och en av åtgärderna som man öppnar för är fotboja.
Ja, det är ju riktigt deprimerande.
Det känns inte som att det blir ett jättelångt samtal om man ska prata om fotboja med de rödgröna partierna.
Eller? Nej, nej. Alltså, det var ju fruktansvärt att höra det från Socialdemokraterna. Alltså, en sexåring, jag har själv en sexåring hemma, att bara tänka tanken att hon eller hennes vänner skulle få det. Alltså, det finns så mycket annat att göra för en sexåring än att sätta på en digital fotboja. Så att det tror jag är helt, där är Socialdemokraterna ute och cyklar. Jag tror verkligen att det är få av deras väljare som tycker det är en bra idé. Sen så hade de ju en hel del i andra typer av förebyggande åtgärder som är mer av socialpolitik. Som ja, allmän förskola, rätt till fritids och så vidare.
Det finns ju några exempel. Allmän förskola från 2 år, en sån här svensk RICO-lagstiftning som den här amerikanska maffialagstiftningen, där man kommer åt liksom gängledarna. Olika former av kontaktförbud och sånt för gängkriminella, höjda straff för grov ekonomisk brottslighet. Jag vet inte om det är något Moderaterna vill gå med på, men det föreslår man här i alla fall. Utbyggnad av fängelser, permanent förstärkning av bostadsbidrag för barnfamiljer, rätt till fritids för alla. Det är väldigt blandning.
Det hade lyft fram, men det är klart att men det, jag tycker att det är det man hör också från Magdalena Andersson, att hon vill gärna tala om blocköverskridande överenskommelser, gärna med Moderaterna. Och det enda sättet att tolka det är ju att man vill egentligen ha en egen minoritetsregering efter valet och komma överens med politiken över blockgränsen när det behövs för att få majoritet, och inom de rödgröna när det behövs. Men jag vet inte om det kommer göra så många socialdemokratiska väljare glada. För att det kommer ju bli mer moderat politik i så fall. Särskilt inom de här områdena.
En känsla som jag har börjat få allt mer. Och jag är ute ofta och pratar i olika så här sammanhang också. Där det är så här socialdemokratiska gräsrötter med. Eller fackliga gräsrötter kanske oftare. Jag har börjat uppleva en ganska stor otålighet. Man börjar bli ganska irriterad på att Socialdemokraterna inte levererar någon slags politik. Utan det blir ju så här signalpolitiska åtgärder eller hårda tag mot diverse utpekade grupper.
Ja, fotboja på barn kommer hänga efter dem hela
valrörelsen. Och det, förra gången var det när liksom högern säger vi ska sänka straffmyndighetsåldern till 13, nej 14 säger det. Alltså, man är ganska less på det. Man vill börja höra liksom någon slags politik som ändå hyfsat är socialdemokratisk. Liksom. Mm. Satsningar på skolan eller på klimatet eller på sjukvården. Alltså, det är det man vill se.
Absolut.
Men det finns ju ingenting i detta tal när jag lyssnar på det som svarar mot den.
Nej, men jag tyckte det var intressant. Alltså, vid det här talet då i Kärrtorp i lördags så sa ju Magdalena Andersson att man ville ha den här tioårspakten i mitten av politiken, för att där har Danmark visat att det går. Men det var ju nyss ett kommunalval i Danmark där Socialdemokraterna i Köpenhamn bland annat åkte på storstryk, just för att man tycker, eller väljarna tycker, att de har gått för långt åt höger. Och där sitter ju Mette Frederiksens socialdemokrater ihop med Løkke Rasmussens moderater i regeringen. Och det har blivit mer av den här mittenpolitiken som väljarna nu har tröttnat på. Så att jag tycker ändå att det borde stämma till lite eftertanke för Magdalena Anderssons socialdemokrater, att de lyfter gärna fram Danmark som föregångare och titta vad bra det gick för dem. Men det gjorde ju det fram tills nu. Nu går det inte längre så bra.
Ja, och tittar vi i sakpolitiken så har det ju faktiskt inte gått särskilt bra alls. De har ju sänkt, just det med straffmyndighetsåldern till exempel, så lyfts ju Danmark som ett exempel där det inte har fungerat. Och tittar vi på, liksom, tittar man på vad forskarna säger om den här typen av liksom ständigt mer repressiva åtgärder, så är det ju inte så att den här leder till mindre brottslighet. Det leder till ännu mer repressiva åtgärder. Samtidigt så ser vi ju att till exempel vi har fått en stor ökning under den här mandatperioden, en fördubbling av antalet fattiga i Sverige. Och det är klart att om någonting är en drivkraft för brottslighet också över väldigt lång tid framöver, så är det klart att det är fattigdom och utsatthet och hopplöshet. Liksom. Mm. Och det finns liksom ingenting i den här programmen eller den här diskussionen där man tar sikte på det.
Nej, alltså då, för att lösa det så hjälper ju liksom inte 200 kronor mer i barnbidrag. Barnfamiljer, det krävs ju mycket större insatser eller mer fördelningspolitik än så. Och det tycker jag, jag saknar också den ambitionen från Socialdemokraterna att prata mer. Men också med A-kassan som har varit en jättefråga under hösten. Det har ju inte minst vi märkt på Aftonbladets ledarsida, att det är en otrolig energi, men också ilska mot den här nedtrappningen och nya modellen där både A-kassa och aktivitetsstödet trappas ned.
Ja, och där kan man säga att Socialdemokraterna i sin budget har väl inga förslag egentligen för att reda upp det här med aktivitetsstödet. Alltså A-kassan, ja. Barnbidrag, ja. Här kommer man då med förslag i det här programmet om ytterligare då barnbidrag bostadsbidrag för barnfamiljer. Alltså det finns fördelningspolitiskt rimliga åtgärder, liksom karensdagen ska bort och såna saker. Men tittar vi på just den frågan om aktivitetsstöd, eller vi tittar på stöd till funktionshindrade, vi tittar på den typen av så här skyddsnät.
Eller A-kassan också.
Eller A-kassan för den delen, sjukförsäkringen som på sin helhet som borde repareras. Mm. Så går man inte till val på ett starkare socialt skyddsnät. Mm. Man är väldigt noggrann på att liksom, det är ganska små reformer och det är små återställningar. Så, va? Mm. Men om vi går tillbaka 10-15 år, hur diskussionen såg ut kring A-kassan. Så, alltså de problem med att vi har ett söndertrasat socialt skyddsnät som skapar ytterligare fattigdom, som ju inte skapar fler jobb, det är ju helt uppenbart. Mm. De är ju kvar. Och där hör man liksom ingenting från Socialdemokraterna, eller väldigt lite i alla fall.
Och där får ju vi också reaktioner från sverigedemokratiska väljare som säger liksom aldrig mer SD. Alltså de har förlorat också mycket på
A-kassan,
den här.
A-kassan var ju en sån, jättetydligt.
Den här politiken som har förts de senaste 3 åren.
Ja, men det är faktiskt en fascinerande sak. När man skrev om just att A-kassan, den sänktes ju 1 oktober, då trasar man ju sönder rätt mycket av systemet över tid. Alltså, nedtrappningen gör ju att folk kommer ju ner på nivåer som ligger extremt under. Alltså, i princip så hamnar du ju på försörjningsstöd till slut här, i nivåer med det. Och då fick jag mycket brev av just så att säga, före detta sverigedemokrater som säger aldrig mer Sverigedemokraterna. Mm. Även förtroendevalda. Så att det är liksom en intressant effekt så att säga när det blir, och sen tycker jag Socialdemokraterna fångar inte upp det här när det händer.
Nej, precis. Och annars brukar också Vänsterpartiet vara duktiga på att fånga upp det här, men visst har de varit väldigt passiva här under hösten.
Jag tycker det känns som att hela liksom, det rödgröna spektrat har varit ganska
passivt. Alltså, efter den där partiledardebatten där Nooshi Dadgostar fick, enligt mig då, mycket oförtjänt kritik. Men absolut, att hon, många tittare störde sig på att hon avbröt och så vidare. Men efter det kom hon aldrig riktigt igen. Undrar vad som hände faktiskt.
Fast det känns lite som att Vänsterpartiet ägnar sin tid åt att tänka på regeringsfrågan mer än att tänka på politik.
Ja, det kan du ha rätt i.
Alltså när man ser dem uttala sig så är det väldigt
mycket att de ska sitta i en regering.
Ja. Väldigt mycket regeringsfrågor.
Det är väldigt mycket röda linjer.
Det är väldigt mycket skjuta björnen innan, eller skjuta, vet du, sälja skinnet innan björnen är skjuten, eller vad Feldin sa.
Ja.
Ja, nej, men vi vet ju ännu inte riktigt hur det går i Strängnäs. Vi får väl se. Och vi har väl inte sett någon inbjudan från Magdalena Andersson, och det lär väl inte synas någon heller kanske till någon glögg, men hon borde göra det. Om man ska blicka framåt lite så här, alltså så tänker väl jag lite att nu är det ju sista veckan kvar till jul. Finns det någonting vi kan förvänta oss av partierna, eller har de kroknoknar om den här veckan? Vad tror du?
Ja, men det är väl fler som ska hålla jultal, antar jag. Det brukar ju droppa in här fram till nyår nästan, att de håller lite olika jultal, men de får ju inte så mycket uppmärksamhet som när det, Almedalen och så vidare. Men nej, jag tror att det finns en trötthet i systemet. Alltså det har varit tuffa år. Alltså vi fick ju knappt en andningspaus efter pandemin, och så har det varit krig, och så är det inflation, och så är det kris, och så är det Trump. Det finns en liksom utmattning i systemet. Så att jag tror att alla nu bara vill kämpa sig i mål, och sen så tar vi nya tag 2026.
Finns det någon poäng med de där jultalen längre?
Jag tror, återigen, jag refererar till nästorn Lena Melin, att hon efterfrågade liksom Ulf Kristersson. Ett tag så höll han statsministertal i parti och minut. Alltså att man tar det tillfället när man sitter som statsminister att tala till folket. Så. Och han har inte gjort det på länge. Jag tror ändå att det finns man får ju ändå lite uppmärksamhet som Magdalena Andersson, och det var ju smart att hon höll sitt tal i Kärrtorp, som ju var eller är en symbol liksom för också antirasism, efter det har varit demonstrationer där tidigare mot rasismen, så det är liksom en politiskt laddad plats i Stockholm, kan man säga. Och hon höll ju det också i lördags då, när det skulle vara de här stora marschen i Salem, men som inte blev så stor som Tuva. Men så det var ju smart tänkt av henne och hennes stab. Och jag tror att en sån som Ebba Busch kommer inte försitta den här chansen att hålla ett moderligt jultal till svenska folket.
Med en stor svensk flagga.
Absolut. Och en tomteluva kanske.
Då ses vi nästa vecka igen. Tack för den här veckan. Hej, hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.